storhet som man jublar bara. Tack käre Jesus att du sitter på din tron och han ser till våra liv. Och nu är det så här att han, det står att han gömmer sig för de som är kloka och smarta och så här. Och det som kom till mig, det var igår när jag läste en artikel ifrån Aftonbladet, så står det så här: universums gåta är nu på väg att lösas. Och som ni kanske förstår så är det ju vetenskapen som ska försöka klura ut det här då. Och jag ska läsa lite ur den här artikeln. Universums gåta är nära sin lösning. 3000 nya radioteleskop i en afrikansk öken ska lösa mysteriet hur stjärnor och galaxer bildades efter Big Bang. Som en liten bonus har århundradets största vetenskapliga satsning också möjlighet att hitta liv ute i rymden. Men de sydafrikanska teleskopen är inte ensamma i sitt sökande efter gåtan universums skapelse. Överallt i världen byggs gigantiska teleskop. Och så säger Herren i psalm 2 bland annat där att jag har själv insatt min konung på sitt heliga berg. Och redan, vi förstår ju att vetenskapen aldrig kommer att hitta Gud. För det är han som är liksom lösningen på hela universum. Alltså den som tror. Och då kan vi därför förstå att det står i Hebreerbrevet att vi måste ha tro för att förstå att världen skapades genom ett ord av Gud. Det är få förunnat alltså. Men erbjudandet finns ju till varenda en genom evangeliet. Så varje gång vi går ut med evangeliet och pratar om Jesus så har vi ju lösningen där människor grubblar på. Jag kommer ihåg när vi satt efter våra fester innan jag var frälst. Vad tror ni man pratar om? Jo, det var ungefär meningen med livet och allt det här. Och ni vet att jag kunde aldrig förneka Gud även om jag då inte hade en frälsande tro. För att jag var ju uppväxt med böner och allt det här. Att jag trodde faktiskt på en Gud. Det är många som gör det. Men man måste ändå ha Jesus som sin frälsare. För att det liksom ska blomma ut. Redan vid Babel så kom ju de här tankarna. Att man skulle bygga upp ett torn som skulle nå spetsen. Skulle liksom lösa det här med människans mysterium. Herren sa i första Mosebok 11:6. Se, detta är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Och vi som läser Bibeln och läser ihop alla skrifter, vi vet att saker och ting är omöjligt för människan. Det är att finna Gud genom sin egen klurighet och sin egen duktighet. Det är fördolt för människan. Det står i första Korinthierbrevet 1:21. Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror, eller dem som tror. Och då står det i Efesierbrevet att tron är faktiskt en fri gåva från Gud till oss. Därför tror jag att alla människor någon gång under sitt liv får en, som vi brukar kalla det för, besökelseperiod. Kanske är det därför ofta när man ska flytta över gränsen och dö, så att säga, avlida, så man ofta har en period när man liksom kvicknar till det väldigt ofta. För att man kanske ska kunna analysera sitt liv. Va? Och kanske säga som predikaren sa i slutet av sin levnad. Han hade ju byggt allting, stora slott, och han hade alla pengar han hade. Även detta är fåfängligheters fåfänglighet. Han börjar inse att det är bara livet och gemenskapen med Gud som hade något värde som skulle kunna fylla honom. Allt annat var tomhet, sa han. Och det som kännetecknar världens visdom, vi säger nu att man hade lyckats nå ännu högre nu med de här teleskopen och lista ut ännu mer då. Jo, så handlar det ju egentligen bara om att göra sig oberoende av Gud. Och det är där människan vill ju göra sig oberoende av Gud. Och ni vet, ju mer de hittar på så här, desto mer bekvämligheter vi har, vi människor, desto mer oberoende blir vi ju av honom. Kanske därför man sökte Gud mer förr, vad vet jag, för man var ju mer beroende av saker och ting faktiskt. Men ju mer vetenskapen och materialismen har gått framåt, ju mindre beroende är vi av Gud, va? Så kanske Gud måste skaka om oss riktigt ordentligt innan vi börjar, ja, innan, alltså jag tror ju också att det kommer en väckelse, men den kommer nog av nöd när Gud börjar skaka om våra bygder, vi börjar få upp våra ögon för de eviga värdena. Och det står här i psalm 2, vi ska läsa här: varför rasar folken och tänker fåfängliga tankar? Jordens konungar reser sig upp och rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Och det här är ju en tydlig bild på laglöshet. Det är att göra sig oberoende av Gud, att förändra hans eviga lagar och så vidare. Och så står det här i vers 4. Det tycker jag är så härligt. Jordens visa samlar sig med alla sina arméer och vätebomber och allting. Och så är Herren full av frid och sitter i sin himmel. Han som bor i himlen, han smilar, eller han ler. Herren gör narr av dem. Man kan inte nå Gud. Och man kan inte göra något åt hans eviga rådslut heller. Och det ska vi tacka Gud för, att vi får gå i förutberedda gärningar som ingen kan göra om intet. Jag tänker på de vännerna i Indien vi ber för. Att ber vi enligt Guds vilja, står det, så ska vi få det vi ber för. Och därför är det sån enorm kraft i tron. För då kopplar vi ihop med Guds eviga rådslut. Och Guds armar börjar råda här nere och driva undan mörkret. Det är det bönen, det är ett samarbete med Gud. Eller hur? Och det är det som är så mäktigt, att vet ni om att församlingen är planterad här av Herren, så har vi rätt att komma inför tronen i den heliga ande och be Gud att binda de här makterna som försöker att förgöra församlingar över hela Sverige. Har vi bara vetskapen och förvissningen om att Gud har planterat ett verk, då har vi också möjligheten att knäppa våra händer och be Gud att driva ondskan på flykten. Det är sant. Står i Guds ord. Vad ni än ber om, enligt hans vilja, ska ni bli er givet. Vi ber att Gud ska förlösa någonting idag här. Tack Jesus för trons ande. Den behöver vi. Och det är också en gåva som flödar in i våra liv, som gör att vi kan be. För be, vet ni, när man ska be, då kommer alla tusen saker liksom på en gång man ska göra. Ja, ni vet själva när man ska stilla sig hur svårt det är. Men det finns en gudomlig kraft i bönen. Tack och lov. Första Mosebok 11:4 så står det ju: kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Och när jag såg detta idag, när jag läste, så är det en märklig kopia av Guds plan som står i Efesierbrevet 1:9-10. Där står hur Gud har bestämt redan från tidens början att samla ihop en enhet här på jorden och i himlen under ett huvud, står det på grekiska. Under ett huvud, nämligen Jesus Kristus. Och här kommer det då Babels princip, att göra en kopia alltså på Guds plan. Och därför kan vi ju se hur den här principen har vandrat genom historien och får sin klimax, kan vi säga, bort i Uppenbarelseboken i Babylon där. För det är samma en kopia av liksom Guds tankar då, kan man säga. Och jag tänkte då på Abraham, han bodde i staden Ur i Babylon. Och när man tar reda på lite så här historia, arkeologerna har ju varit där och grävt. Och man trodde inte sina ögon när man fick se vilken levnadsstandard man hade när man kom ner i Ur och började gräva där ner. Den var så skyhögt över alla andra alltså. Rinnande varmvatten, toalett, bibliotek, allting hade man i Ur. Så att jag menar, när Guds röst kom till Abraham, så var det inte bara Guds röst, utan han måste ha fått sett någonting. Och vi läser om det i Hebreerbrevet 11:8, så kallar Gud Abraham. Kan ni tänka er där, vilken trygghet, vilken materialism, vilken säkerhet han hade där i staden. Så det som Abraham upplever, det kan bara fås genom tron. Den gåva ifrån Gud. Och då står det så här i Hebreerbrevet 11:8: i tron lydde Abraham. när han blev kallad att dra ut till det land han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Det är märkligt. Överge allt det här för någon ställe där han inte har en aning om. I tron levde han som en främling i det utlovade landet. Han bodde i tält. Ja, det var ju skillnad där mot i Babel. Tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Han såg alltså att Gud har en plan. Ett evigt syfte med varje människas liv. Och han såg och förstod att det här multinationella Babylon där jag bor, det har ingen grund. Men han fick se att staden, det finns en stad i himlen som Gud har skapat, som är färdigbyggd. Den har en grund. Den har en hörnsten, nämligen Jesus Kristus. Så när Gud tänkte på den här världen och tiden och när han skapade allt, så tänkte han på sin son. Och hos Abraham måste ha sett något sånt. För han kallas ju för trons fader. Så han såg hörnstenen. Han förstod meningen med tid och universum. Och allt. Han förstod att den stad han själv bodde på. Eller bodde i saknade grund. Och ni vet ju uppenbarelseboken. Så kom ju rösten. Drag ut ur Babylon. Och är det man ska se då? Jo, man ska se att det liv man bygger på inte har någon grund. Det är inte byggt på hörnstenen Jesus. Och det är det evangeliet handlar om. Det handlar om en enda person. Det handlar om hörnstenen Jesus Kristus där allting är byggt. Psalm 2 som vi läste förut. Där står det så här. Varför tänker folken fåfänglighet? Står det. Det kan översättas på hebreiska. Varför tänker folken tomhet? Står det en fråga i Bibeln, då brukar det krävas ett svar. Det brukar stå sela ibland efter för att vi ska tänka efter lite. Om vi tänker efter då så kan vi slå upp Romarbrevet 8:20 så får du svaret. Varför folken tänker tomhet. I Romarbrevet 8:20 så står det nämligen så här. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. På grekiska kan det lika gärna stå tomheten. Under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Hela världen är lagd under en förbannelse eller en tomhet. Och ni vet när Jesus uppenbarar sig i Nya Testamentet så står det ju om hans fullhet. Det står om Jesus att i honom bor fullheten. Det är skillnad. Det som här är något att bygga sitt liv på. Det är nämligen Jesus. Och det vi känner av tillfredsställelse här inne i våra liv. Det vi har jagat. Själv jag tror jag håller på med varenda sport du kan hitta och pilla in med varenda drog och tabletter du kan hitta. Men inte hittar jag någonting. Jag har varit bara tommare och mer utbränd. Men när jag fick tag i Jesus, när hans röst kom och det föddes en tro i mitt liv. Då kände jag att nu för första gången har jag fått någonting här inne det jag letat efter i hela mitt liv. Helt plötsligt så fanns det bara där och det var sanningen. Sanningen. Tänk, vi är skapade av Gud för att hitta honom och för att få någonting att göra, nämligen att tillbe och tjäna Gud. Det är därför du och jag finns till. Och i uppenbarelseboken så kan vi ju se hur den här staden kommer ner ifrån himlen till oss. I uppenbarelseboken 21. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Det Abraham väntade på kommer alltså ner. Vilken fest, va? Bröllopsfest. Och så står det i uppenbarelseboken 9 om invånarna också. Staden har ju en massa invånare. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag, stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet som alltid har suttit där. Iklädda vita kläder. Och då är ju frågan, hur blir vi klädda med vita kläder? Ni vet i uppenbarelseboken, jag tror det är till Sardes, så säger det Herren, först uppenbarar han sig och sen kommer breven till församlingarna. Och då kommer det ett profetiskt budskap till Sardes församlingen. Det finns några få i eran församling som ska få vandra med mig i vita kläder, till de är värdiga det. Då kan man ju undra, är det någon elitskikt? Nej, absolut inte. Utan det är nåd. Det är bara nåd. Det är bara det att evangeliet går ut, så måste vi gensvara. Och allt som kommer in i oss är bara nåd. Gett av honom. Och då står det faktiskt, du ska få svaret på den frågan. Uppenbarelseboken 19:7. Är det någon mer än jag som tror att vi är nära Jesu tillkommelse? Vi håller på att förbereda ett bibelstudium för hur ska, det är så många som mejlar och frågar, hur ska vi kunna förbereda oss för Jesu tillkommelse? Vad är det som gäller? Ska vi samla matförråd eller ska vi samla burkar? Vad ska vi göra? Ska vi aktierna? Ska vi samla guld eller vad ska vi göra? Du vet, det är 1000 frågor. Jag tror inte vi ska hålla på med sånt överhuvudtaget, utan vi ska blicka på honom. Blicka på Jesus. Han har lovat att vara med oss varenda dag ända till tidens slut. Eller hur? Han kommer att förse den dagen. När du behöver någonting och du ber, då kommer han att förse. Det står så här, men något som är väldigt viktigt. Uppenbarelseboken 19:7. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty. Varför ska vi ge honom äran för då? Ty lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de rättfärdiga, heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Ser ni hur vi får vita kläder? Vi måste göra gärningar som han har fött fram. För då kan vi inte ta någon ära. Men om vi gör någonting och bygger och grejer, va? Ja, då vill vi gärna ha ett namn också på det där bygget. Bruden har gjort sig redo. Och då kom en tanke till mig så här. Att står inte det i liknelsen mellan jungfrurna, de ovisa jungfrurna och de visa jungfrurna? Jo, det står att de alla sov, man vaknade, man tog sina lampor med sig och basunen ljöd, men ropet ljöd. Det var en varningssignal mitt i natten. Brudgummen kommer, drag ut. Märk väl att det står drag ut. Drag ut och möt honom. Ni har redan fått svaret hur man gör, va? Och då står det i slutet av den liknelsen så här. Ni vet ju vart tjafs om oljan. Kan inte få av eran olja? Nej, det går inte, för den räcker bara till oss. Och så vidare. Men så står det att de som var redo gick in. Hur var man redo? Jo, man gav honom äran. De som var redo går in. Men de andra då? Dörren stängdes. Vad det innebär, det får jag överlåta åt dig och försöka lista ut om man blir frälst eller inte. Jag vet inte. Nu är vi framme vid påskens underbara budskap. Det är ju uppståndelsedag idag, tackar vi Gud för. Påskens budskap handlar egentligen om att Gud vill bli din och min vän. Han vill bli din och min vän. Det står i Kolosserbrevet 1:13, det blir lite bibelord här idag, men det är en underbar dag som vi ska tala om. Då står det så här, han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Allt är skapat genom honom och till honom. Alltså vilken mäktig Gud, va? Vilken mäktig Jesus vi har idag. Som har uppstått och sitter på Faderns högra sida. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp. Fattar ni då? Koppla ihop med honom hans vilja. Pang, säger det bara. Han är huvudet för sin kropp. Församlingen i Hällevadsholm bland annat. Församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den första eller den främste. Därför måste han plantera församlingen, annars går det inte så bra. Men om han får plantera, då kommer han också se till så det blir tillväxt. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig, sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ett sinnelag och genom era onda gärningar hans fienden. Också er har han försonat med sig själv när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från det hopp i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen, som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Vilken lovprisning. Vem det här handlar om? Det handlar om Jesus Kristus. Han som ska vara centrum i alla våra möten och i allting vi gör. För det här som är tro, när vi prisar honom och böjer oss in under det huvudet, och flödar den in i kroppen. Kraft och Guds vilja. Alla nådegåvor finns givetvis i honom. Allting kommer att få sin funktion helt naturligt. Här står det att vi var hans fiender. Men vi kan nu bli hans vänner, för det är försoningen handlar om. Förut var vi fiender till honom genom hur vi tänkte och hur vi handlade. Men nu genom korset så kan vi bli hans vänner. Det måste till en försoning. Alltså Guds vrede, står det ju, vilar ju över varenda en. Så det är ju inte fel att säga det alltså. Men det är det att korset måste in, blodet måste komma in och lyfta av. Straffet var lagt på honom och i hans sår och så vidare. I honom har vi fred. Gud, när vi tar emot Jesus som vår frälsare, så lyfts det gamla av oss. Och Jesus, han ser på dig och på mig på ett helt nytt sätt. Och lägg märke till att det kanske inte är på samma sätt som människor ser på dig och mig. Den är helt annan sak. Men han skulle, det står att han ville låta oss träda fram inför honom. Inför hans ansikte, inför hans ögon. Heliga, fläckfria och oförvitliga. Märk väl att det står inför hans ögon. Så om människor inte tycker du är speciellt bra, så bryr du inte om det. Det är det här som gäller. Att vara förlåten. Att vara full av nåd. Att känna att Jesus älskar oss här inne. Det är det handlar om. Och utifrån den ståndpunkten kan vi älska andra. Det finns inte en chans att kunna göra det. För då kommer vi bara att tänka på att de andra ska tjäna mig och passa in på något sätt. Men utifrån denna syn, att vi får se Jesu försoning och får det klart för oss vad det här handlar om. Att du är insatt i en stad som kommer att vara för evigt. Det står här att han, kraften i korset, ska kunna förvandla ditt sinne och dina gärningar. Att du ska kunna gå från fiendeskap till vänskap. Genom Golgata och genom korsets kraft i ditt liv. Och ni vet att det ska bli som i Noas dagar, säger ju Jesus. Och det är ju en bild på slutet av den här tidsåldern. Och därför ska vi då titta lite på Noa. För Noa måste ju också ha blivit frälst av nåd, om det ska vara någon mening med den här berättelsen. Det står att detta är Noas, första Mosebok 6. Och 9. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Det låter ju nästan som han har gjort goda gärningar i hela sitt liv, eller hur? Men står det, han vandrade med Gud. Och det är det som är hemligheten. Han höll sig till Gud. Gud var hans vän. Där har vi korset igen. Vreden skulle komma över hela jorden, det vet ni. Noa byggde en ark och det står om Noa att han var rättfärdighetens förkunnare. Står det i första Petrus, tror jag det är, va? Men det här handlar om hur Gud ser på oss människor. Det här alltså var Guds tankesätt. Och det är ganska intressant. För tankesätt, det är ögon egentligen. Hur Gud ser, hur Gud tänker på oss. Så här ser Gud Noa. Och det här mitt i en vredesdom alltså, så tänker Gud på Noa. Han sätter sina ögon på Noa. Och inte nog med det, han bereder en ny skapelse för Noa och de efterkommande. Och då tänkte jag på det här när jag satt och förberedde. Men tänk att det fanns allting berett i arken som skulle räcka ända tills den nya skapelsen kom. Det fanns mat. Det fanns allting berett i den här arken. Eller hur? Det fanns allting du kunde tänka dig. Beskydd, försoning. Det står i grundtexten på hebreiska att arken var försonad både utvändigt och invändigt. Det handlar om vänskap. Gud var både din vän både på insidan och på utsidan. I Kristus Jesus har du allting Gud har berett för ditt liv. Din kraft, dina planer, ditt förstånd, din kärlek. Allting finns i honom. Och han kommer att leda oss ända tills basunens dag och den nya skapelsen kommer. Och om Gud är din vän genom korset, så har han knutit sitt förbund till dig. Och han kommer att vaka över ditt liv. Precis på samma sätt som han gjorde med Noa. Ska vi titta lite på Filipperbrevet 4. Där. Filipperbrevet 4. Det är ju välkända verser. Va? Glädje i Herren och så vidare. Va? Filipperbrevet 4. 4-7. Vi läser om Jesu namnen då här. Och det handlar om nåd. Där det står glädje. Det står det charis. Eller det kommer av nåd. Det är inte bara att skratta liksom och så här, utan glädje. Låt alltså nåden alltid flöda fram i era liv så att ni gläder er i Herren, att det är han som gör olika saker och ting. Än en gång vill jag säga, gläd er i Herren, låt alla människor se hur vänliga ni är. Ja, det är vi, va? Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan bön med tacksägelse. Då står det så här: då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är väl helt underbart när vi inte förstår och när vi tror allt hopp är ute, med andra ord. När vi inte kan räkna ut Guds vägar, när vi inte förstår, så står det, så vilar ändå Guds vaksamhet och hans ögon över våra liv. Det kan du även se här i psalm 32:8. Välkända ord igen. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Herren, han vill en massa här. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Se till dig, med andra ord. Så i Jesus Kristus, där du är, där du har fått försoning för dina synder, där är du Kristi och Guds vän. Så när du ber i din ark, när du stänger dörren till din kammare i Jesus Kristus och knäpper dina händer och ber, så kan du ge dig på att det finns en som hör varenda viskning som du sänder upp. Och ibland är det tid för de viskningarna att bli en verklighet och ibland inte. Och ibland inte. Och det kan man känna ibland i anden när man ber, att det inte är tid för vissa saker. Och ibland så växer någonting. Det har ni känt, va? När ni ber nu. Det är någonting som blir väldigt aktuellt. Om man börjar be så här, då förstår man att Jesus, det är någonting som är på gång så här, va? Så stämmer man av med varandra som man ska göra i församlingen. Liksom. Vad tror ni om det här, va? Och då har huvudet börjat verka. Sänder sina signaler ner i kroppen och så blir det en rörelse, helt automatiskt, utan massa organisation. Tänk om vi kommer in i det mer och mer, som den första församlingen verkligen handlar om. Man varit utsänd direkt från den heliga andes tilltal och så här. Vi slängtar vi efter det här, va? Det är spännande. Men den här gemenskapen och vänskapen mellan dig och Gud, det ser han faktiskt som väldigt allvarligt på. Det står på ett annat ställe att det hade varit bättre för dem om de aldrig hade lärt känna den här vägen än nu. Backa ifrån honom och trampa på hans sons blod och så vidare. Så att vi förstår att det här, alltså Gud tar sitt förbund på 100% allvar. Och när vi gör det, då kommer vi att få se saker och ting ske också. Vänskapen mellan Gud och oss kan bara förbli, stod det, om vi håller fast och står fast grundade i tron. Stå fasta förresten, det handlar ju väldigt mycket i Efesierbrevet 6. Det kommer inte fram i den svenska texten som ni gör i King James till exempel. Stand fast, stå fasta och bevara fältet, står det där va. För det såg jag att ondskans andemakter i himlarymderna, de vill någonting också med våra liv. Jo, de vill få dig och mig att inte stå fasta. För vad händer då? Ja, då bryter vi förbundet, stod det. Vänskapen mellan Gud och dig gäller ju bara om du står fast och fast rotad, så vidare. Så därför vill ju mörkret och ondskans andemakter få bort dig ifrån den här fundamentet, va? Och liksom knalla ut på sand och hitta på egna grejer och springa i öknen med dromedarer och allt vad det kan vara. Nej, vi ska stå fasta i Herren och sätta på oss rustningen och prisa Gud, lyfta våra händer, lyfta baneret idag. Han sitter på tronen, han regerar över våra liv. Låt honom göra det. Och även om vi tycker, när vi vandrar här i 2 år och det har inte hänt något, liksom, då kommer ju det här mörkret och säger, ja, du är nog säkert fel. Ja, det är inte alls säkert att du är fel. Vi har våra perioder när Gud formar oss och när han fostrar oss, och ibland tar han oss åt sidan och så här. Sen, jag glömmer aldrig när jag gick bibelskolan första året. Det var så mycket som kom upp hela tiden. Alltså. Man satt ju där och läste Guds ord. Håller ni med om det? Ni har ju gått mycket bibelskolan. Visst kommer det upp grejer. Alltså Gud plockar oss åt sidan för att liksom specialbehandla oss. Och han tränger igenom oss med nya tankar från hans ord hela tiden. Och det här kommer upp och man känner så här. Det här måste jag ju göra någon. Vad ska jag göra av det här va? Och då blir det ju att man går till Gud och börjar be. Och det vill ju han. Och då börjar han att verka. Så jag såg det där året, särskilt Saron. Vi hade gått ett helt år där, hur Gud plockade upp saker och stuva undan. Och ibland gjorde han rätt ordning, prioriteringen och så här. Så han sköter om oss, bara via Jesus Kristus. Och då kan man ju tänka sig då, när man är där, hur mycket tankar det kommer. Ska jag göra det, eller ska jag springa däråt, eller ska jag vara där? Men sen efter ett tag så märker man att det vart ju rätt ändå. Bara man är i Herren liksom och låter honom få första platsen i tillbedjan, så kommer han att leda våra fötter rätt. Det är inte så märkvärdigt egentligen. Han leder oss där vi bedjande går fram. Men blodet och korset, det är Guds kraft för att vi ska förstå att Gud älskar oss. Att synden är borta. Att Gud kan komma åt våra hjärtan och lägga in nya tankar. Likadant var det ju i blodet på dörrposten i Egypten. På varje hus där Israels barn bodde så kunde ju fördärvaren inte röra hans vänner. Handlar det om, det är en bild på försoningen. Han fick inte röra hans vänner. Och likadant är det ju, Gud dog för hela världen, Egypten då. Men det är bara på dem som hör och tar emot denna gåva som har blodet på sitt hjärtas dörrposter. Det fungerar på samma sätt. De kommer fördärvaren inte åt. Det står att djävulen går omkring som ett rytande lejon och ser och söker vem han kan sluka. Han kan inte sluka Jesu vänner. Blodet tillåter inte det. Sån kraft är i blodet så att det håller ondskan borta ifrån ditt hjärta. Och det kan vi se, det här kan vi ju se då. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Där har du blodet igen. För att var och en som tror på honom eller in i honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Och de som läser den grekiska texten och förstår att evigt liv, det handlar om ett liv som har varit, är nu och för alltid kommer att vara. Så när Jesus ger oss evigt liv och flyttar in här i vår nya människa, så kommer inte den någonsin att upphöra att existera. Utan när basunen ljuder så kommer vi som är födda på nytt att bara gå över in i en helt annan dimension. Hur det nog blir, den del kallar det för himlen. Jag vet inte vad jag ska kalla det för egentligen, men himlen står det ju Fattar ni? Guds rike ska bli synligt. En ny dimension öppnas. Där han är herre och ny jord, står det, ska komma också. Och när tiden tar slut, ska jag snart sluta också, men i Uppenbarelseboken 10 och 5 så står det så här: och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand, där 1917 jag läser det nu, upp mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evigheter, vid honom som har skapat himlen och vad där i är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad där i är, och sa: ingen tid skall mer givas. Där står det kronos, timmar, minuter, sekunder. Utan i de dagar då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare, profeterna. Och vad var det där rådslutet? Jo, det stod i Efesbrevet 1, va? Det var ju att Gud skulle, inte bara i himlen men också på jorden, få en kropp under ett huvud. En kropp som ärar honom, som ger honom all ära. Och när det är klart, så kommer det som är klart i himlen att komma ner. Och jag ska sända mina änglar med ett stort basunljud, och de ska samla ihop över hela jorden alla som tillhör mig. Och då blir det ett under ett huvud. Det är ganska märkligt att se i slutet av Uppenbarelseboken, så får ju Johannes, han får se en ängel helt plötsligt där, och han faller ner, och då säger ängeln så här att: du ska inte tillbe mig, Gud ska du tillbe, för profetians ande, eller Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och det ordet som används där, jag är bara din medtjänare, står det där, säger ängeln. Det intressanta är att det står att jag är din meddolos, medslav. En som inte har några rättigheter betyder dolos. Jag är också en som har avsagt mig alla mina egna rättigheter. Och jag tillber Jesus Kristus som Guds son. Det var ju där Satan, när han föll, inte gjorde. För han gjorde uppror i himlen och skapade ett eget, så att säga, ett eget rike. Och det kan du se i Jesaja 14, i Hesekiel 28. Så det som speglas i Satans fall i himlen är precis det som kommer att speglas. Det är precis som en prövotid, alltid, här nere på jorden. Och i slutet då, innan den här tidsåldern är slut, så blir det ett väldigt skiftande och rörande. Vem som tillber honom, vem som ärar honom, vem som inte gör det, va? Det blir en skiljeväg. Men vi ska vaka och be för varandra, står det. Att Guds nåd, att ingen går miste om Guds nåd. För det är ändå syvende och sist det här handlar om. Och det stod det hur vi skulle göra, vad vi skulle tacka honom. Vi skulle låta nåden flöda i tacksamhet. För du och jag är skapade för att älska Jesus, men inte bara med att tacka honom. Att tacka Jesus, att flöda och tacka Jesus. Och det ska vi göra här nu till slut. Tacka honom för att han sitter på tronen, och ingen kan ta Jesus seger ifrån honom. Ingen kan ta Jesus seger ifrån honom. Det är därför han ler. Ja, herre, vi prisar dig och tackar dig, Jesus. Vi tackar dig för att du sitter på faderns högra sida. Och du kommer igen, herre, för att hämta det som tillhör dig. Det som har gett sitt liv, herre, och böjt sig in under dig. Du är konungarnas konung och herrarnas herre.